Programmet presenteras av ATG. Spel på sport, häst och kasino.
Solen lyser denna vårmorgon då vi från Ringvägen 52 säger god morgon NHL och glad St. Patrick's Day till våra eventuella irländska tittare. Och dagen till ära så är Peter Forsberg klädd helt i grönt.
Ja, jag hittade lite grönt faktiskt. Det var stort i Denver med lite St. Patrick's Day. Så man drack grön öl och lite allt möjligt. Så jag hittade något grönt så jag tog på mig det i morse.
Ja, jag kommer ihåg min tid på USA när jag inte visste om det här. Så fick jag gå runt med en grön hink på huvudet hela kvällen, min första St. Patrick's, för att jag inte hade något grönt i klädväg. Så att, bra att du har förberett. Erik, du var inte förberedd på det här. Det var inte jag heller faktiskt.
Nej, men jag visste att Peter skulle vara så här vacker, så att jag körde Johnny Cash då, men in black.
Ja, okej. Okay. Johnny Cash och så lite skogsmullerlook då kanske. Ja. Fantastiskt härligt. Ja, men då har vi rätt ut det. Det är St. Patrick's och det har varit väldigt mycket hockey. Och Detroit spelade ju igår kväll till exempel. Det var en riktig svensk kväll som det ofta är nu mer igen. Trevligt nog, Erik Granqvist.
Ja, det här var ju ett av årets vackraste mål när Albert Johansson såg ut som en blandning av Paul Coffey och Pavel Datsyuk och Peter Forsberg kanske när han lurade ut Samsonov. Bergen hade ju dansat på blå, precis klarat att rädda pucken inne, och därefter gjorde Albert sitt andra mål i NHL-karriären.
Ja, det såg inte ut som när man såg den där kylan av Albert. Klassiker, den där. Peter, du gjorde någon sån där?
Ja, jag tror jag gjorde någon där som jag berättade om för mig riktigt där i Madison Square Garden, nästan likadant. Det var inte mitt andra mål, det kan jag säga. Det var en bra.
Men en som heter ju Lucas Raymond också. Det här är ju bra, att ta in pucken, kicka med sig den och skjuta stenhårt under plocken på Samsonen.
Lucas, 23 mål för säsongen, de vann med 3-0 Red Wings och ja, viktig seger för dem, grejer om slutspel.
Ja, det här är ju våran, det har vi pratat om sen första NHL-studion, men de har missat 8 år i rad. De har något på gång. Kan Mrazek, som har kommit från Chicago, spela som han gjorde igår, då har de en bra chans. Men tyvärr för alla Red Wings-fans tror jag att de missar med någon poäng.
Mm. Ett lag som kommer att gå till slutspel, törs jag lova, är Toronto Maple Leafs, även fast de i lördags förlorade mot lokalrivalen Ottawa. Men vi fick se stiliga svensk mål även i den här matchen av den här killen. William Nylanders 37:e mål för säsongen. Det var ett av de stiligare, Peter.
Ja, han är så otroligt bra på att hålla i pucken och täcka den. Liksom. Det här, han håller ju på några sekunder där. Så. Och jag var och tittade på han live i år liksom, tidigt. Han har något speciellt med blicken och hur han kan med kylan hålla i pucken. Så. Det är ett av de snyggare målarna.
Du var ju själv en av de bästa i världen på att täcka pucken. Bara ett tips till alla unga killar och tjejer. Hur man täcker pucken bra.
Svårt att säga så. Men hålla den så långt ifrån motspelaren som möjligt. Alltså motspelarens klubba, om man säger så. Så att de inte ser den egentligen. Om man ska ha den så långt bak som möjligt. Och så hålla så man, en option att man både kan gå, om man säger, in mot forehand och vända om till backhand. Så jag var inte bäst på det där, men jag, som jag alltid sagt, tog ett halvår att åka runt och hittade pucken. Så stor rumpa och stor kropp liksom, så det var svårt att komma åt. Men ja, Hollands egentligen så långt som möjligt från deras motspelarsklubba.
Mm. Williams 37:e mål, han är tvåa i hela NHLs målliga med den totalen efter bara Leon Draisaitl, och tänkt att han kommer ju överträffa fjolåret med råge. Men så gick jag in och kollade, i fjol efter 66 matcher som William har spelat nu, då hade han 36 mål. Mm. Så att, kommer han att sätta nytt personbästa eller?
Ja, det är svårt. Berube, coachen, har ju varit lite gramse på prestationerna och vaska om i kedjorna och sådär. Men fortsätta med den här kylan och självförtroendet, då kommer han göra det. Och vi har en liten diskussion, vem är bäst just nu? Är det Raymond eller Bratt eller Nylander som bästa svenska ytterforward? Vad säger ni?
Ja, otroligt jämnt. Just nu är det ju Bratt ändå. Alltså, han hade ju de sista matcherna var grym, men jag tycker under Four Nations var det nästan Raymond som var bäst.
Ja.
Och skulle ha sagt innan säsongen skulle jag sagt Nylander.
Så jämnt är det ju. Ja. Ja, Bratt har gjort 9 poäng på sista 3 matcherna.
Fantastiskt bra med Jack Hughes borta. Har Jesper Bratt varit en speciell match för många inblandade, men framförallt Mikko Rantanen var det igår kväll när han fick återvända till Colorado efter den här omtumlande tiden. Fick han komma tillbaka till sitt alla. Så Peter, vad tror du Mikko känner i det här läget?
Ja, det här har ju varit en liten följetong sista månaden egentligen. Han, sa att han var lite chockad att han varit borttradad från Colorado. Och jag tror i grunden kanske han skulle känt att han ville vara kvar där. Att det kanske inte var meningen att det stökade till sig sådär att han skulle till Carolina och sen till Dallas. Nu har han ju hamnat bra på något sätt. Han hade väl bara, om jag läste rätt, 4 klubbar han ville gå till. Och Dallas var ju en av dem, så han är väl på ett hyggligt ställe. Men jag tror ändå han saknar Colorado.
Han fick inte vinna den här matchen heller. Det här ser vi Cale Makars avgörande. Det var inte fyska om det.
På tal om att vara smart med pucken och så. Men det här är ju, just nu så kommer de här mötas i första rundan och det blir mumma.
Mm. Jag tänkte där för Mikko Rantanen, Peter, för att det var ju mycket fina scener där, men det var lite burop också. Hur är publiken där i Denver liksom? Och hur tror de har reagerat på att den här, ja men, omtalade flytten, för det är ju vissa som har känt att han kanske vill ha lite för mycket på det här kontraktet också, att det var det som ledde till traden.
Jag har inte sett om det var många som buade eller inte. Sådär. Jag tycker ändå Colorado-publiken har i alla fall, när jag var där, var fantastiskt grymt bra. Jag kan inte säga att de har buat många på, som har varit på borta.
Du blev inte buad när du kom tillbaka med Filler?
Nej, absolut inte. Jag, men det har varit mycket tidigare tiden, så jag körde ihop, så första gången han skulle förlänga då sköt han lite i training campen och så det här och så fram och tillbaka, alla tyckte väl men ta lite mindre för att stanna här liksom. Och det vart inte så mycket mer betalt om man säger från i Dallas eller vad de skulle ha fått och komma till Carolina och sen kanske halvvägra och spela där. Ja, det är ju, man kan ju tycka att när någon som tackar nej till miljarder liksom, kom igen. Hur mycket vill du ha? Så jag kan väl förstå att det var någon som buade.
McKinnon och McCarr var ju ledsna, jag hörde intervju, de käkade middag tillsammans dagen innan. De har ju spelat hela sina karriärer uppe i NHL ihop, men nu blir de antagonister redan i första runda.
Ja, den ringar vi in i kalendern när det blir officiellt att det blir Dallas Colorado som blir på Erik, så tyder ju mycket på det. En spelare som har hittat formen, kul att se, är Elias Pettersson, som nu är uppe i 4 mål och totalt 7 poäng sina senaste 6 matcher. Och mot Chicago i lördags så gjorde han mål, men det var det ingen som såg, så spelet fortsatte. Nils Höglander får pucken, sätter i nät och firar. Men vi ser här då Petterssons, är den där inne på den här reprisen, vad säger ni?
Ja, han tog mittstolpen och så mittstolpen.
Ja, den tar där i inner, precis. Och Pettersson gjorde ju målgesten själv, men...
Ja, och här ser vi tydligt att det är inne. Ja, precis, rätt exakt. Där. Och vi kan ju meddela att Höglander som gör det här snygga målet efteråt, han fick i alla fall assist då, för det här kommer inte att gillas efter det. Men...
Tocket har ju satt ihop Höglander och Pettersson och fått en bra effekt av det och... Och Elias säger ju själv i intervjuer att jag tänker inte så mycket längre. Du spelar mer på instinkt och då brukar det bli bättre.
Ja, och vi är inne på det. 4 mål, 7 poäng senaste 6 matcherna. För en typ av spelare som Elias, hur viktigt är det att få de där poängen för att ändå känna att man bidrar?
Det här är jätteviktigt. Jag tycker alltid man, varenda match var så här, man var inte okej eller nöjd för man har gjort den där poängen i matchen. Då kunde man åka och andas ut på bänken. Man har gjort 1 poäng i alla fall. Efter trycket han har varit efter traden med JT Miller, så det, självklart är det viktigt för att han gör poäng. Även fast han har spelat bra, om man inte gjort poäng så då kommer ju folk att bua och säga att man är värdelös i alla fall. Så poäng är viktigt när det kommer till det här. Så, jag tycker att han, ser man tittar på det här målet också, det är kyla liksom. Det är inte så att han bara kastar iväg pucken, utan det känns som att man har fått tillbaka lite självförtroende.
En som inte behöver göra poäng för att bidra är Marcus Pettersson, som har lite andra uppgifter på isen. Och dessutom så är han rätt bra på att hålla låda också.
Mic check, mic check. Come on, Ned, what it do, baby? Two class at Ric Flair. Woo! Hike him. Tomer, hey, baby. Power play guy. Tito! Dog on a bone, OC. Come on, slick trick. Rickety rack. Range up! There we go, friend. Superstar! Al matador! Ora levato, muchacho! Oh, slick! There we go, fellas. Yep, yep, yep. Good warming, good warming. Oh, down low, baby! Hey. See that picture of Cody? You seen that picture of Glasser?
Yeah.
It's the worst one I've ever seen. Looks like from the 70s. Sick pick, Glasser.
You've always liked to talk on this. Always like to have just a way to have fun.
Yeah,
you guys lose.
It just comes something that kind of gets me fired up, I guess. Yeah, this is from Vancouver, but yeah, it's something that like kind of. kind of keeps me in the game, and I like to talk a lot about plays that happens out there and stuff like that. So, like I said, it's just I try to be myself, and I guess that's who I am. I'm a little overshadowed sometimes, but it's just who I am, kind of.
Marcus Pettersson gillar att snacka lite där. Nu har vi fått nytt besök här, Kristoffer Linder från Sankt Görans sjukhus där du jobbar och numera syns på TV också.
Jajamensan.
Hur har den upplevelsen varit, om vi börjar med den frågan?
En otroligt märklig upplevelse att liksom bli följd av ett kamerateam på sitt arbete. Det här är min vardag och det ska liksom visas upp nu på TV. En ganska märklig känsla.
Har ni den typen av tugg i fikarummet som vi fick höra från Marcus Pettersson här?
Ibland.
Peter, hur mycket saknar du det när man ser Pettersson här innan vi släpper den? Det där tugget.
Ja, man har spelat ihop med några som hade den där, som ville snacka och babbla hela tiden. Och, oftast, i och med att de babblar så otroligt mycket, är de ganska bra på det, ganska roliga också. Så, jag vet inte, Marcus här känns det som att det är så pass viktigt alla matcher. Så, här, så han är ute och har lite roligt och tar ner den ribban lite grann. Det är ganska skönt att ha en sån lag som kommer runt och klappar på benen och kollar hur man har och lite allt möjligt. Så, jag tror det är bra att ha en sån här kille i laget.
Kristoffer, hur är ditt ishockeyintresse?
Bra, tack. Jag gillar att kolla på hockey. Går på en del matcher, tittar mycket hemma i soffan. Tycker mycket själv. Och sen är jag ju hockeypappa. Min son spelar hockey i Älta, en Stockholmsklubb här. Han är 9. Så att hela helgen är fulla med hockey hela tiden.
Det kommer att bli många ishallar för det framöver.
Ja, absolut. Det är ett stort commitment liksom, att vara hockeyförälder.
En grej som jag var nyfikna på, vi satt här och skulle planera programmet när du skulle komma och så pratade vi, vad ska vi prata om och här, och så landade vi att vi aldrig egentligen tagit den stora frågan om ishockey. Exemplet vi tog är att många brukar säga att om alkohol kom idag, då skulle det vara förbjudet med tanke på att det funkar som många andra droger. Och då tänkte vi så här, om hockey kom idag, om jag och Peter kom till det och sa att vi vill ha en sport här där man ska gå runt med knivar på fötterna och skjuta en stenhård trissa på folk som inte har skydd för ansiktet. Och så får de köra in varandra i 40 blås också när de vill, så länge de har pucken. Hade det varit okej?
Okay, tvek skulle jag säga. Men det, alltså, hockey är ju en fysisk sport. Det är kontaktsport och som du säger, så här, man har skridskorna på fötterna som är liksom livsfarliga. Det har ju varit många skador i hockeyn och några faktiskt riktigt allvarliga skador. Så att det är klart att man skulle ha nog tänkt på det en och två gånger innan man hade tillåtit en sån här verksamhet att rulla ut liksom brett bland barn och ungdomar. Så att en farlig sport helt enkelt. Men jag tänker också att hockey skulle ju inte vara hockey om man inte fick liksom ha kontakt med varandra. Då skulle det vara någonting helt annat. Det skulle nog inte vara så himla roligt att titta på, tänker jag. Det är en del av sporten att det är fysiskt. Men att ha med sig det, att en riskfylld sport att hålla på med på många sätt.
Peter, jag tänker att nu du var inne i det kanske inte du åkte runt och tänkte på det så himla mycket, men nu har du fått pensionera dig tillbaka på din karriär. Du är själv förälder också, barn att testa hockey och sånt där. Har du tänkt på liksom hur farligt sporten är på ett annat sätt nu?
Jag vet inte om det är så farligt. Jag går inte runt och tänker på att det är någon som kommer bli skadad under matchen. Så tänker jag inte. Men ibland, sitter ju på sog där, kanske fjärde bänkra, och så kommer den och så får den någon smäll upp i sargen och så flyger de och så ramlar de. Det händer ju hela tiden. Och man funderar inte ens att, man gjorde illa så här. Inte en gång har jag, tror jag, kommit ihåg att jag ramlade på isen. Det gjorde ont eller så. Det var ju uppe och köra liksom. Så gå in i omklädningsrummet efteråt och ispåsar. Det var... Så ibland undrar jag liksom, är man riktigt frisk? Det är någonting fel att man inte kände de där tacklingarna. Men på något sätt så är det ju en del av hockeyn. Och man är van sen 5 års ålder att det kommer att göra lite ont om man är där ute. Och det är ganska skönt att man har vunnit matcher och har några ispåsar. För att de har gärna varit in lite i närkamper.
Men Kristoffer, om jag frågar dig då, vi var inne på säkerhetsaspekten. Om det var någonting du kände att det här borde hockeyn titta på för att göra det lite säkrare. Kan du se någonting från ditt perspektiv med din kompetens, men också att du följer sporten, som att det här borde ni fundera över?
Alltså, nu får jag kanske uttala mig som i min yrkesroll. Som jag är neurolog, jag jobbar med hjärnan och nervsystemet. Jag tänker så här, hjärnan är förmodligen det känsligaste organet som vi har i kroppen. Och naturen har skapat människan ganska dåligt egentligen. Alltså vi har den känsliga strukturen högst upp på kroppen. Och så sitter det fast i en bunt nervtrådar i nacken. Där det finns koter staplade på varandra som vi ska kunna böja och rotera. Så att Hjärnan, känsligt ställe att få smällar mot. Och kan man göra andra saker? Alltså, hockeyn har jobbat mycket med regelverk, tillkomsten av icing-regel, att man har hybrid-icing. Alltså så här, försöka bygga bort riskerna för onödiga smällar. Och sen så, vi pratade lite kort innan här om det här med att ha skydd för ansiktet. Det är jättemånga skador i ansiktet från klubbor, puckar. Det var väl senast igår, någon som fick en puck rätt i ansiktet, faktiskt fick kliva av i hockeyallsvenska mötet där mellan Djurgården och Mora. Så att det finns ju många saker som man kan göra för att liksom minska följderna utav de smällarna som kommer att finnas. Också medvetenheten hos spelarna, tänker jag. Så här, hur, när jag närmar mig sargen här med pucken, hur tittar jag mig över axeln? Vad är det som kommer? Hur förbereder man sig för att ta en smäll? Det finns ju många olika saker som man kan jobba med.
Mm. Jag har två följdfrågor till dig, Peter. Och den första är, som Kristoffer är inne på, det här med ansiktsskyddet. Tror du att vi om 10 år ser även då herrspelare seniorer spela med full visir eller galler?
Nej, det tror jag inte.
Nej.
Nej,
det stänger ner.
Vi har ju kört utan hjälm och sen var det utan visir, men jag tror visiret är okej. Okay. Om man får något tänder och såna här grejer, det är väl helt okej okay om man tappar någon tand.
Näsan och neråt går att fixa.
Ja, jag tror inte det, någon kommer att sätta på sig ett galler. Mm. Det känns inte som så.
Det andra jag vill fråga om, för du är inne på det här, hur man tar emot en tackling. Och det här hade vi inte planerat, men i helgen så åkte tyvärr Filip Schüttel på en smäll när hans Vancouver mötte Chicago här vid sargen. Som ni ser att han får en tackling i ryggen. Kontexten här är ju att Schüttel har varit borta ett års tid ungefär med hjärnskakningsproblem, haft väldigt grova problem, och vi ser ju frustrationen. Han sparkar här och när han går av isen, och när han får den här smällen så är det lite wobbliga ben upp här får vi smällen, Peter. Hur ser du på den här situationen?
Ja, men det där tycker jag är ingen schysst tackling, det är det ju inte. Han har lite kanske mer koll på den andra killen som kommer där 84, och så kommer Dickinson uppifrån som andra gubbe. Mm. Det är väl lite oschysst så. Sen är det är ingen jättetackling så. Det är inte så att han kommer 400 knyck och smäller till han. Det känns som kanske Schüttel har haft problem med hjärnskakning, att han fick han ganska lätt där, om man säger så.
Mm.
Det kommer att hända olyckor så. Men som spelare så du måste ha någon som Dickinson. Du måste ändå, okej, jag kanske inte ska smälla på honom. Om man inte har sett mig så måste jag kanske ta det lite lugnt. Jag får inte göra såna här grejer. Man måste ha lite respekt för motspelaren. Så Wilson, som jag fattar nu, han säger ju till innan han, nu heads up, nu kommer jag liksom. Så att de hinner titta upp. Så att om man smäller på en riktigt bra tackling på kroppen, det tycker jag är fair. Men just huvudet är ju... hockeyn går så otroligt snabbt nu för tiden. Och det kanske är någonting som jag skulle säga. Men försöker göra hockeyn lite långsammare.
Mm. Men alltså nu, typ tillåta lite mer fasthållningar. Hur ska man göra långsammare?
Nej, men jag tänkte mer att man ska göra skenorna, att det inte skulle gå så otroligt. För nu har du ju liksom... Nu har du ju bättre skenor. Du är på något... Mm. Kanske så man glider bättre. Grabbarna är bättre tränade. Man åker ju snabbare än man gjorde back in the days. Större, kraftigare. Så det är ju, kraften i en tackling mot huvudet är ju på gränsen att det blir för hårt.
Mm.
När man spelade på 50-talet så var det ju ingen, det gick ju så långsamt. Det var kanske därför det inte fanns någon hjärnskakning, för att det gick inte så speciellt fort.
Mm.
Så, men tacklingar bakifrån, det försöker man ju jobba bort så mycket som möjligt. Just det här med rakt i huvudet, då får man ju långa avstängningar nu för tiden om man gör det med vilja.
Mm.
Så man försöker ta bort det på den vägen. Jag tror det var någon NHL-spel, han fick ju 5:e matcher, det var riktigt en armbåg i huvudet. Så man försöker jobba bort det på den vägen.
Mm. Men Kristoffer, det här som Peter är inne på, att det går ju så himla fort nu. Du kan ju gå i 40 blås för de här killarna. Och även till och med en tackling som tar i bröstet kan ju orsaka hjärnskakning, bara liksom effekten där. Ligger någonting i det här att det nästan går för fort för att tackla som man gjorde förr i världen nu för tiden?
Ja, alltså hockeyn blir ju mer och mer, alltså den går fortare.
Mm.
Och sen att man lirar NHL mindre rinkar, alltså det går kanske inte att komma bort ifrån de här smällarna helt och hållet. Och sen kanske problemet inte alltid är de här stora, svåra smällarna mot huvudet, utan det pratas ju också väldigt mycket om de här upprepade små trauman som man får hela tiden. Man kanske inte blir liggande på isen som Schüttel blir här, utan att man får en smäll, man känner sig lite såsig sådär, och sen ska man gå ut i nästa byte och så är man inte riktigt där, och så får man någon annan smäll där man skadar kanske knät eller alltså vad det nu är. Lite så tänker jag.
Men vad kan man göra åt det? För NHL har ju problematiken med att redan nu är det ett tajt schema. Det kommer att bli ännu mer i och med att vi har OS och World Cup som nu ska vara varannat och du ska klämma in alla matcher. Kan man göra någonting som spelare, och det gäller ju även om man spelar i Sverige som en yngre spelare, för att minimera risken av de här små smällarna som kanske är lite svårare att uppfatta själv också som spelare?
Alltså det finns nog inget enkelt sätt att liksom skydda sin hjärna mot de följderna som man kan få av att slå i huvudet. Det är kanske det här vanliga tråkiga, att försöka äta ordentligt, sova bra och försöka upprätthålla liksom en bra kognitiv förmåga över livet. För jag tänker också som hockeyspelare, man ska hålla sen också. Du ska inte ha en karriär som bara löper över det här slutspelet, utan du ska ha en karriär som löper kanske tills du är 35-40 år gammal. Och sen ska du ha ett liv därefter. Så att det här allmänna som man pratar om med hjärnhälsa, det är ju viktigt även för hockeyspelare.
Peter, jag tänker på när vi pratar om det här med livet efter hockeyn. Mm. En kille som jag tänkte på när Kristoffer skulle komma, Adam Deadmarsh, din gamla lagkompis som fick sluta tyvärr jättetidigt som 7-åring, kom tillbaks ungefär 10 år senare och var assisterande i Colorado och fick sluta från det också för att på grund av hjärnskakningssymptomen. Den typen av grejer måste vara tufft att se med någon som man är nära och känner så.
Ja, precis. Vi kom in i Colorado samtidigt, i Quebec till och med, tillsammans. Och sen så fick han slogs med Jovanovski och fick en sån höger liksom, så han varit helt knockad. Och, som jag fattar, när man får hjärnskakningar och så får man en till liksom, ganska innan hjärnan har läkt ihop. Det där tror jag också man har lärt sig, att du måste verkligen vila till hjärnan och komma tillbaka. Man ska, jag vet inte om jag har hört rätt, att man, om man har känner av hjärnskakningen, ska man vila dubbelt så länge som man har biverkningarna från den hjärnskakningen, så att verkligen hjärnan har. Och det hade man ingen tanke på då. Jag kommer ihåg någon gång jag fick hjärnskakning. Ja, men fick jag stå och hålla upp händerna så här. Kan du hålla balansen? Det kunde jag i omklädningsrummet. Och sen trodde jag var klar. Och så inför sista perioden. Gör det igen då? Ja, men då kunde jag göra det. Då fick jag gå ut och spela sista perioden. Så man hade ju ingen riktigt koll på den tiden. Jag tror Deadmarsh kanske fick spela för tidigt. Och sen så fick han, jag tror jag var uppe och spelade golf med han där uppe i Idaho. Då hade det nästan gått 2 år sedan hans hjärnskakning. Då kunde han inte gå på golfbanan. För att då fick han för högt, pulsen var för hög och då fick han ont i huvudet igen. Då var han dizzy. Mm. Och det var 2 år efter hans smäll. Så han hade ju jätteproblem med det med hjärnskakningar. Mm. Ja. Så det är väl den, just med hockeyn, att det går så fort. Den delen så kanske slagsmål är att man står och pucklar på i skallen emellanåt. Man får ju inte slåss för ofta om man säger så. Man ska ha hjärnan i behåll när man har lagt av.
Peter, du är inne på din egen historik här. Vi tänkte nu när vi var en läkare här så ska vi illustrera vad hockeyn kan kosta när vi pratar om farlighetsgränsen. Du ska få den här väldigt fina bilden okay. av. Det här är väl dig när du lirar. Ja, du hade lite grövre ben kanske,
ja, kanske.
På den tiden. Och så ska du bara, om vi bara så här, om du markerar ut alla ställen du har opererat, kan Peter förlåta sig det. Sen kan Kristoffer kort få säga, vila dubbelt så länge som man har symptom. Är det ett bra grundråd eller kan man förenkla det så pass som Peter nämnde här?
Ja, men alltså, nyckeln är väl att återhämta sig stegvis efter en smäll mot huvudet. Det finns ju en sån svensk modell, jag tror att den utvecklades i Sverige i alla fall, som heter Hjärntrappan. Där man tar det stegvis och så är det så det är åtminstone en vecka innan man är tillbaka i matchsituation. Och varje steg på trappan är åtminstone 1 dygn, så det är 7 steg. Men att verkligen ge kroppen den tiden för återhämtning. För jag tänker också, andra skador betraktar vi på ett sätt, alltså man skulle aldrig låta någon som har åkt på en ordentlig muskelbristning lira för tidigt. För då vet man, den här skadan kommer gå upp om vi låter honom lira för tidigt. Och då har vi honom utan spel liksom i ytterligare 3 veckor kanske. Så kanske liksom investera den där tiden när skadan väl har skett för att vinna någonting lite längre fram. Mm. Det som är svårt med smälla mot huvudet, det är att du, liksom, du ser det inte. Alltså man kan inte liksom så här titta med en ultraljudsapparat och titta på hjärnan och säga så här, ah, titta en hjärnskakning, utan det får man ta på andra saker.
Mm. Det var tur att du hade ett långt svar där. Jag tror det skulle gå snabbt för Peter, men om vi visar upp då Peter, det här är bara operationer.
Ja, det är operationer.
Jag tänkte att jag skulle säga, lägg till skador som du har varit borta för som du inte behövde operera, men jag vet inte, hinner du rita så många också? Det var nog många, det är ganska sjukt där Kristoffer.
Hur många är det på foten där?
Ja, det är någon 10-11 i alla fall.
Men alltså, Kristoffer, om vi sätter det här i kontext. Det här är alltså, du var ju inte ens 40 när du la.
Nej.
Du får inte, eller hur? Nu har jag inte dubbelt.
Nej, 38.
38, precis. Mm. En 38-åring som har gjort så här många operationer. Vad säger det, man det från ett läkarperspektiv?
Över genomsnittet, ja, kan man säga.
Ja, men jag har 22 operationer som har blivit. Ja. Så det är ett antal gånger. Men, sen foten, det var ju inte en trauma, om man säger, i en match eller så, så något som hände. Utan, och så några av dem där tog jag bort de här slemsäckarna som hade blivit... jag vet inte vad man kallar, vad blir de för något?
Jag fick
vätskefyllda sådär. Så, någon axel var ganska stor, eller mjälten var väl husat också när man opererade bort den. Mm. Annars är det bara små skavanker.
Ja, du var ju på väg, du tränade ju när du gjorde den där mjälteoperationen också. För det var ju kvartsfinalen, om jag minns rätt.
Ja, precis. Det var efter kvartsfinalen, sista matchen.
Precis. Då, och då var du ju på is där under finalen. Så det är bara ett par veckor senare. Hade du rått honom att spela efter att operera magen? Nej, öppna upp den.
Passar nog på att svara skarpt på den frågan. För jag tänker också att det är kanske inte det är inte det som jag jobbar med. Ja. Men har man genomgått någon större kirurgi så, och har man opererat i magen, så tänker jag också att det finns ju alltid risker med att utsätta kroppen för påfrestning. För allting kan vi inte heller... Alltså man kan inte kontrollera det i en matchsituation. Det kommer hända saker. Och så behöver man liksom maxa sin förmåga i vissa lägen. Sen är det också så här, ett slutspel. Ja.
Men jag frågade ju läkaren som opererade bort mjälten, och då, vi hade ju ett möte där. Då sa jag, nej men det är ingen fara för mjältens skull, den är borta. Utan det är med att magmuskeln ska paja, som Johan har sytt ihop igen. Mm. Den kan ju inte garantera att den håller efter 3 veckor. I och med att det var en splenektomi, alltså en akut. Så det var väl det, men just att där mjälten hade varit, det var inget problem, sa han. Så det var ju inte fara för livet, utan det var ju att jag skulle dra upp magmuskeln. Och det tyckte jag, men det är väl fine, det kan jag väl göra. Det spelar ingen roll om det bara en eller två matcher.
Ja, det är kanske det tankesättet som var inne på som man behöver om man ska lira. Och Kristoffer, stort tack för att du var med oss. Väldigt kul att ha dig här.
Tack, kul att vara här.
Antar att du har lite viktigare saker för än att sitta och prata hockey här en morgon också. Så du ska få skynda vidare. Och sen ska vi ta och kika på lite smakprov hur det ser ut när vi får höra med Kristoffer och hans kollegor på Sankt Göran.
Det här är ju absolut maxat för oss barnmorskor också.
Det är tvillingfödseln.
Hej, Anna heter jag. Ska ta lite prover på dig.
Ibland är det jättetufft. Patienter som går bort, absolut.
Lite svindlande tanke. Hur viktig roll vi faktiskt fyller i människors liv.
Kan någon ta min telefon? Oj. Inte plånbok. Försök inte.
Det är måndag natt med 3 pågående larm. Det pågår massa larm fortfarande.
Ja, vi behöver komma in nu. Han är 32 år gammal. Tydliga stroke-symptom.
Det är ju såklart tufft att jobba med liv och död. Man blir ju påmind om hur skört livet är. Sjukdomar respekterar inte kalendrar.
Man får se väldigt mycket. Avlidna människor. Man ser folk som har kanske kommit lite snett i livet. Men sen ser man också väldigt fantastiska saker.
Oj, såg du sparken där? Alltså,
om man vaknar en dag och inte är sjuk, var glad för det.
De stunder som har varit svåra, sånt bär ju man med.
Så jag har väl ett antal små änglar som sitter på min axel och påminner mig om att livet är skönt.
Ja, det är ett fantastiskt jobb de gör på...
Vilka hjältar.
Eller hur, Erik?
Ja, jag har sett några avsnitt, rekommenderas verkligen. Alltså, det är otroligt gripande att komma så nära. Det är ju liv och död i varje sekund. Mm.
Nu ska vi fokusera på hockey här igen och på tabeller. Och vi pratade om slutspelsracet förut, men det finns ju ett annat race också. Och det är ju att bottenracet, där man snarare vill bli sist och hamna med bra möjlighet att drafta högt. Och det är ju ett antal lag som är med i det racet här vi ser just nu. San Jose, Chicago, Nashville, Buffalo och Seattle. Om jag frågar Peter, vilket av de här 5 lagen som just nu är med där behöver det här första valet i sommarens draft mest, tycker du?
Tittar man så kan jag kanske säga Buffalo behöver komma ur när de missat slutspelet 100 år i rad. De andra har ingen jättekrav på sig så. Chicago vore ju kanske ganska bra att få någon lekkamrat till Bedard. Så då kanske de bygger det där Tevs Kane-caset igen någon gång i framtiden här. Så, men det är väl de 3 sista som man hamnar. Man kan ju inte flyttas ner mer än 3 snäppa, så det är ju bara de 3 första som kan få, alla kan ju få första pick va, men sen och kan man ju inte flyttas ner 3 efter det va.
Det är ju det här lotteriet, man pratar ju ibland om att tanka, att man ibland ingen säger det öppet, men man börjar förlora väldigt mycket för att komma så långt ner som möjligt och få bättre procentuell chans.
Men det är ju lotteri på den som på första picken.
Exakt.
Så ju sämre man är, desto större möjlighet har man. Och kanske 18% eller jag vet inte hur stor procent är det.
Som, det där är ju inte som alla sist. Procentsatser.
Exakt.
Sist. Ja, så är det. Men vi får väl se. Det, förut var det ju mera, blir du sist så då fick du ju drafta etta liksom. Det var ju bara här borta på slutet om du lindrar och skulle komma och bara puff, bort eller Korsberg. Man vet att det kommer en superstjärna, då vill man ju ha självklart. Sen i vissa år när det var Kacko och Ljus, då var det otroligt jämnt den som var etta eller tvåa. Då kanske det är nästan bättre att ta tvåa så man inte får pressen på sig att det är du som har valt fel.
Eller när Cale Makar valdes senare som en fyra och med facit i hand så skulle han ha varit etta.
Det är såklart, vi får se vem det blir då. Men,
precis, och det är det som är intressant här, ni är inne på det här med att tanka och precis som säger Erik, man vet ju inte om man får första valet, men många gör ju det ändå, de tar chansen på att de ska vinna lotteriet för att få första valet. Och många pratar ju också om det är värt det. Så vi tänkte göra ett sätt att kanske få lite mer känsla för om det är värt eller inte. Här har jag en lapp där det står ja eller nej. Som Erik kan få det i faktiskt.
Oj.
Ja, jag skriver lite
ansvar. Det här är inte förberett för mig och Peter ska vi
nej,
säga.
Nej,
alltså.
Precis. Ni, det här är...
Ja, han är bara ju tappan och puckar.
Tappan
där också.
Och jag har skrivit ut de här framför mig, hör alltså draftetterna. Inte de senaste 10 åren, för de ska få lite tid att växa till sig. Men 10 draftetter. Och vi ska bara säga ja eller nej, var det värt att tanka för den här spelaren. Och så ska vi se... I majoriteten av fallen var det värt att tanka eller inte. Så vi kör väl och ser hur det blir här. Nathan MacKinnon, vad han värd att tanka för? Ettan i draften 2013.
Ja,
men 100%.
Då blir det ja där, då behöver vi inte hålla på och hänga kvar där. Nico Hischier då, får jag fram här. Han gick 2017, de ligger inte i ordning här.
Alltså det här blir ju konstigt att jag skulle vara lag och vara där nere. Jag ska ju tanka hela tiden liksom, på något sätt. Så,
jo men exakt, och du får ju inte alltid.
Men han är inte lika hög som MacKinnon, han är lite mitt emellan kanske.
Men han är fortfarande en ja för mig. Han kommer vinna Selke en vacker dag och han är ju...
Nej, det tror jag inte.
Nej, men då går vi är tuffa, vi går på nej då.
Ja, annars blir det svårt.
Exakt. Ryan Nugent-Hopkins gick etta 2011.
Det är ganska... Nej. Det är
nej.
Nej. Okej.
Okay. Det är ju taskigt mot alla.
Ja, men det är taskigt moment som du har slängt in i här nu av Axel och Jonta.
Vi får bara ta liksom 5. Ja. Kanske, så vi måste upp.
Hughes. Jack Hughes.
Ja, det ska jag säga.
Jajamän. Ja. Och vi ska komma ihåg att alla är bra här, men det är ändå viktigt att kanske sätta det i kontext. Aaron Ekblad. 2014 kan detta.
Det är en franchise-spelare på gränsen.
Ja, på gränsen. Ja, dopingen gjorde nu. Dopingavstängningen gjorde att nej.
Nej, ja, vi rullar på. Rasmus Dahlin då. 2018 gick han etta. Andra svensk.
Ja.
Ja, absolut.
Han kan inte tro för att han är i en klubb där någonting är ruttet.
Taylor Hall, 2010.
Nej.
Det var bra, Erik. Du gör det bra. John Tavares gick etta 2009.
Före Victor Hedman alltså.
Ja,
där är gränsen.
Nej, då måste vi säga nej.
Ja,
det är nej på honom också.
Nej, precis.
Victor
skulle ha varit där. Jag tyckte han är väl bättre än Hischier. Jag säger det. Nej, jag tänkte ens fråga om Neil Jakobov. Han sätter vi på nej.
Jakobov är en av de faktiskt sämsta.
Jag tänker inte fråga om den här killen heller, Conor McDavid.
Det är jag.
Det är jag på, precis.
Och så har vi den sista. Vi tog oss i mål, Peter, och vi kommer få en till ja här, tror jag. Ja. Auston Matthews.
Det
blev 10.
Hans första match gjorde han med 4 mål i NHL, så då är en bra start. Nej, det är franchise-spelare som man säger.
Precis. Och här har vi då 11 draftetter. Och det är intressant här. Bra, Erik. Du gör jättebra.
Du börjar göra som jag gjorde med pucken.
Ja. Och det man ska säga är att alla de här är ju jättebra spelare, så det är ju inte det här handlar om. Utan det är liksom, är de värda att sluta sist och gå igenom allt som krävs där? Och vi hamnade ganska lika. Hischier var ni precis på gränsen. Så vi säger
vi sätter på gränsen där på Hischier.
Ja, det var Hughes som du satte där, men det är bra ändå.
Okay,
det blir 5,5, 5,5. Så vi konstaterar att varannat år så får man en spelare som man kan bygga runt. Ligger du kvar där du säger då, att det är ändå värt att tanka varje år för att få chansen, kanske varannat år i snitt, att få den typen av spelare?
Nej, alltså man vet ju om det är en sån här superstjärna. Man kommer ihåg när Crosby skulle komma upp, han hade man ju hört talas om i 100 år innan, liksom, och Lindros också. Liksom. Det var ju sån här... Ja,
generationstalang.
Det är en otrolig skillnad, sån här superstjärna, sån här ettan mot tvåan. Mm. Då blir det ju en stor skillnad. Men vi vill faktiskt. Och det är olika år som är bra, olika årgångar. Men de här är 5 stycken som är super. Så det är ju svårt att veta om det är värt att tanka det året. Är det 5, så
jag släpper in dig, Erik, så vi får se ditt ansikte.
Oh, tack.
Men nu för tiden har det nästan blivit så, för att om man tittar på de åren, så de, alltså Washington tog ju Bäckström och Värsken, de vart ju rada på jättelänge, Crosby, Malkin, Tefs, Kane. Mm. Man behöver kanske inte en funka, utan man behöver två som är superduktiga, minst i alla fall tre. Så då kan man ha den här franchisen i 15 år och fungera. Då behöver man bygga runt de här superstjärnorna. Så, men det gäller att vara dålig länge.
Jo, men på något sätt. Ja, absolut.
Det här har ju varit svårt för kanske Rangers eller back in the days, för att alla hade kravet. Alltså en GM kom inte dit och missade slutspelet, fick ju sparken. Så då köpte de ju äldre spelare bara för att kanske komma till nästa år utan att verkligen bli dålig några år. Och det kanske, om man tittar på Detroit, när man tog in Iceman, det är få som har den liksom ryktet att kunna vara så dålig så länge, om man säger som Detroit har varit nu, och få verkligen bygga, göra det bra från grunden, drafta högt bra många år, inte bara ett år utan kanske fyra år. Så efter det, då kommer du få ett bra lag. Men det är svårt att ha just det där, kan få man vara så dålig, för då ryker du som GM på något.
Snabb grej bara, Edmonton hade problem ända tills de fick McDavid, det var ju då det vände. Det är därför Chicago, om du får någon lekkamrat, Higgins eller Schaefer, så kan leka med Bedard, då kan det lyfta för Chicago.
Nu ska vi prata om svensk hockey. Det är kanske passande då att du pratar om att vara dålig. Tyvärr så får man inga draftetter om man spelar i SHL, i alla fall för Modo och HVs del. De får ju kvala om att hänga kvar istället. Till att börja med, Peter, 200 matcher. Vad känner du?
Två hemmavinster. Rätt jämna matcher ändå. Modo var väl bättre kanske första perioden igår. Det var mest skillnad så. Men 3-2 till slut. Det kommer att bli hårt. Jag får se om HV får tillbaka Borgström. Jag tycker han betyder mycket för självförtroendet och offensiva spelet i HV. Får se om han kommer tillbaka.
Och vi har gett er en uppgift här. Ni ska få säga, Peter, du ska få säga varför Modo grejer här. Erik, du har ju tippat att Modo ska vinna den här serien, så du har fått hitta på då varför du tror att HV grejer.
Jag grädde djupt i gruvan och hittade några saker.
Precis. Men Peter, koka ner det. Varför kommer Modo att spela i SHL nästa år? Varför grejer de där?
Alltså jag gillar att jinxa Modo hit och dit och fram och tillbaka. Men jag säger väl det jag sa innan liksom, i serien då, att varför Modo kanske vinner. Ja, men jag säger Lasse Lehtinen som första. Liksom. Inte bara för att Granqvist ska bli glad, utan han har varit bra på slutet.
Erik?
Så här är det ju. 78 gånger har det hänt att ett lag har lett med 2-0 i matcher i SM-slutspelet. Det är bara fyra gånger ett lag har lyckats vända. Och HV måste ju skapa en tro på det. Men de har ju klacken. Jag drar en liten ramsa. Klapp och klang blir hesa och låter sig och så. HV71 spelar
bäst ändå.
Precis. 6800 i Husqvarna Garden kommer skapa tryck. Det måste HV ta med sig och skapa tryck på Modos backar. Så de börjar skvätta puckar. Och då kan man ställa tuffare frågor till Lehtinen. Vinner man de två hemmamatcherna nu, då kan det bli nervöst och skakigt i Modo i match 5 i Övik.
Okej, Lehtinen avgör för Modo, säger Peter. Publiken tar HV tillbaka till det här, säger Erik. Och ni där hemma får avgöra då vad ni tror. Vi ska lägga kvar i svensk hockey, det var en liten ingång här. Men det ämnet som jag verkligen är nyfiken på. Ni är ju samma generation och har mött en hel del väldigt bra spelare. Och vi satt och pratade här innan att det vore kul att höra vilka de bästa spelare ni har mött där, som aldrig spelade i NHL. Som ni har spelat med eller mot under er karriär, men som aldrig fick chansen i NHL. Erik, jag börjar med dig. Vilka namn poppar upp för dig då?
Den bästa spelare jag har mött, det är faktiskt du, Peter. Du blev en NHL-stjärna, så jag vill bara säga det först. Men jag skulle säga en kille som heter Lars-Gunnar Pettersson, LG, som Peter mötte. Han spelade i Luleå.
Luleå.
Jag fick vara med honom. Han var ju med och vann VM-guld 87. Och det här är ju elitseriens, SHLs bästa målskytt genom alla tider. Tillsammans med Stefan Skugga Nilsson. De två spelar ju aldrig i NHL, men med dagens mått och hur mycket enklare det är att komma över, då hade ju båda fått chansen i världens bästa hockeyliga. Så LG och Skuggan är mina gubbar.
Vad minns du av de två, Peter?
Jag minns deras powerplay. Att alla visste om vad de skulle göra, så såg Skuggan där på höger hand och så bara skulle de vänta. Så litet flipppass och så LG direktskott och så var det mål. Liksom. Det är det jag kommer ihåg mest av dem.
Mm. Om jag ställer dig den frågan då. Bästa spelaren du lirar med eller mot som inte tog sig till NHL?
En av dem, jag är inte 100 på om han spelar NHL eller inte. Sådär. Men eftersom jag kanske bäst jag spelar med, då måste jag troligtvis säga Magnus Wärmblom. Ja. Jag var spelare i Modo. Han ville ju kanske inte åka över bara, men han gjorde ett antal mål i Modo och i Skellefteå. Så, svårt att hoppa över han. Men kanske Peter Andersson. Var han i NHL eller?
Ja. Jo, han var, han var något år i Rangers.
Han var det,
så,
ja,
så du, får säga, du får säga Värmland. Ja. Hur hade Värmland klarat sig i NHL? Om han hade åkt över?
Nej, men tror jag är bättre än vad han trodde själv. Eftersom han inte drog. Han hade ju något sätt... kanske inte skridskåkning, men han hade ju järncykel. Liksom,
Holmströms kvalitet.
Ja, precis. Han vägrar ju ge upp innan pucken hade gått i mål på något vis. Och jag har faktiskt stått i mål efteråt. Sådär, när han för de var sådär, rolig när vi var äldre. Och så kom han in och skjuter slagskott. Liksom. han bara vevar. Man tror att han inte vet vart han har koll vart han skjuter. Men han hade järnkoll vart han sköter det där slagskottet också. Så det var... Och så tycker jag också en sån här spelare som var bra att lag. Man kunde vara helt värdelös, men och så styr han in eller ramlade in ett mål ändå. Liksom, för att han var framför mål och ville stöka och hålla på. Så, ja, är det, han var ju draftad av LA, men han var väl en av de 73, men han åkte aldrig över. Han stannade kvar, han ville vara hemma i Övik och sen då i Skellefteå.
Mm. Ja, kul lite nostalgitripp. En spelare som definitivt tog sig till NHL är Niklas Bäckström som fick... fina hyllningar här i helgen som gick.
He is the Capitals all-time leader in assists and playoff overtime goals and ranks second in games played and points. A 2018 Stanley Cup champion, he's one of only two players in franchise history to reach both the 1,000 point and 1,000 game milestones. The greatest center in Capitals history and one of the best playmakers of his time. Please welcome number 19, Niklas Bäckström!
Niklas Bäckström, omåttligt populär i Washington. Och Bäckström är ju återkommande i den här Hall of Fame-diskussionen. Mm. Kommer han att ta sig in eller inte? Och det är dags för dagens andra klipp och klistra lek här. Erik, du var så bra. Så att...
Får jag hålla igen?
Ja.
Och jag tycker han var bra.
Okay. Du hackar alltid på målvakten.
Och nu kommer vi göra så att här borta är liksom Hall of Fame. Då är man inne. Och här är man längre ifrån. Och sen ska vi se hur nära ni tycker att några svenska legendarer är. Om vi börjar med Niklas Bäckström här, som jag har här. Vars på den här Hall of Fame, här är helt given, det här är liksom Wayne Gretzky. Så att han behöver liksom inte, han kan fortfarande komma in även om ni sätter honom här. Och här borta är jag och Erik då.
Ja, så långt bort med. Ja, men för mig, vunnit Stanley Cup, bästa passningsspelaren senaste decenniet, alltså jag skulle säga att definitivt han ska in i Hall of Fame, så han ska vara här någonstans.
Han är här.
Vad säger du, Peter?
Ja, kanske lite högre också ska
lite
jag
högre,
jag tycker ändå med Stanley Cup och de poängen och att han har spelat så länge och allt det där, så tycker jag att han ska in.
Ja, men vi börjar med honom där och utgår ifrån honom. Det är alltid bra att ha någon att börja med, för sen blir det ju svårare. Den som man ofta jämförs med, snarlik karriär, duktig tvåvägscenter, Henrik Zetterberg.
Conn Smythe Trophy 2008, Stanley Cup, definitivt in i... Eftersom han vann Conn Smythe också, så skulle jag sätta honom kanske lite före Bäckström då.
Okej, okay, ja, nej, ja, han har ju inte kommit in än.
Va? Nej, så
då,
nej.
Då är det ju liksom, då, Bäckström, man måste ju ha lagt av i 4 år.
Ja, det är 3 år efter.
Tre år efter också. Jag skulle nog sätta Zetterberg kanske lite bakom Bäckis. Ja.
Hoppas ordet lag.
Ja, nej, absolut inte. Han är en av de få, det kanske jag berättade någon gång, vi spelade i Nashville och så spelade han i Detroit och så tyckte jag hade han och så slog han en flip mellan benen på mig över ena skridskon liksom. Och då vände man, vem fasen var det där? Alltså, det var då Zetterberg och så var det mål där. Alltså, det var helt sjukt pass liksom. Det var, till och med vände man, vem fan var det där? Så, det var en fantastiskt bra hockeyspelare, men jag vet inte, de hade så otroligt många bra i Detroit. Ja, och... så svårt att dra ut så. Ja, jag vet inte. Bäckis, jag är lite högre. Jag gillar ju Bäckis och denna också kommer på isen.
Ja, och det är det man ska säga att återigen, det här är ju väldigt bra spelare. Men Hall of Fame, det är ganska högt. Bäckis har ju till exempel inte gjort 1,000 poäng i karriären.
Nej.
Du är liksom nere på, jag kollar upp där. Moderna eran, forward som inte har gjort 1,000 poäng inne. Paul Kariya, Pavel Datsyuk, Peter, Pavel Bure och Erik Lindros. Mm. Så det är ganska... Det är tufft där.
Mm. Vad Beckis har gjort över 1000, sa du?
Beckis har gjort över 1000.
Jag tyckte de sa det bara.
Precis, ja, han har gjort över 1000. Men då har du liksom, då har du namn som Keith Kachuk, Rod Brindamore, Patrick Elias, Alexander Mogilny, Theo Fleury som du spelar med en sväng där, som inte har kommit in, som också är över 1000 poäng. Så att det är inte helt lätt för de här killarna att ta sig in.
Nej, nej, nej. Det är bara 8 svenskar, ska vi säga. Du är en bland dem. Ja. Så det är exklusiv skara för att ta sig in.
Sen får ju Zetterberg minus för att det är Detroit för mig då.
Exakt. Här har vi en av bara 2 killar som har vunnit Ted Lindsay som spelarnas pris till bästa spelare, som inte är i Hall of Fame. Det är Mike Liu och Marcus Näslund.
2 är poängligan bakom Peter, 0203, va?
Stämmer bra. Mm.
Jag skulle säga lite bakom de här 2, skulle jag säga.
Vad säger du, Peter? Var kommer Marcus in?
Ja, alltså just bakom Zetterberg, kan man säga. Ja.
Hade ju en fantastisk peak. Han hade ju en 4-årsperiod då han gjorde flest mål av alla spelare. Ja. Och flest poäng av alla spelare i NHL där innan lockouten. Så att, men kanske lite för kort. Just det med 1000 poäng och kanske 400-500 mål. Totalen hade behövt vara lite högre kanske.
Ja, det är...
Och vann ingen Stanley Cup heller.
Nej, och så... Ja, nej, Stanley Cup brukar ju hjälpa till när du kommer in i Hall of Fame. Så.
Vi ska se också vad som hjälper till. Är Triple Gold Club, till exempel Zetterberg har vunnit OS, VM och Stanley Cup. Det är också en grej som de kan ta in i bedömningen.
Jag tar de här 2 samtidigt, för de är väldigt snarlika. Samma ålder, samma position. Erik Karlsson, Viktor Hedman. Om de slutar idag... Imorgon lägger de av.
Nej, jag tror båda kommer med.
Båda kommer in.
Båda kommer in och Viktor nummer 1. Han har vunnit Stanley Cup 2 gånger och Norris 1 gång. Erik har vunnit Norris 3 gånger, men dock ingen Stanley Cup.
Vill du också ha Viktor före Erik, eller?
Ja.
Ja.
Det vill jag.
Ja. Då gör vi så då.
Så då.
Och så har vi den sista. Nu ska ni få chansa lite. William Nylander. Han kommer ju inte kunna lägga av och då komma in. Men om ni får, du är lite spåkul också. Kommer William Nylander att ta sig till Hall of Fame? Den är lurig.
Hans pappa gjorde inte det. Mika Nylander kommer ju inte till Hall of Fame.
Nej.
Än så länge.
Alltså han har ju halva karriären kvar. Det är ju svårt att säga om han...
Ja, det är jättesvårt. Det är därför jag ställer.
Han kommer inte in just för tillfället.
Nej.
Kommer han ju inte in.
Nej, nu ska du chansa.
Han måste ju ha några... Kanske vinna någon individuell och så kanske han måste vinna någon Stanley Cup eller sådana grejer också.
Men tror du att han gör det? Det här är vad du tror. Inte, nu ska du gissa bara. Kommer han att liksom åstadkomma tillräckligt för att komma in?
jag tror att chansen är mindre än 50%, ja.
Okej, okay, så då, vars kommer han in här? Då kommer han lite lägre in då?
Eftersom hoppet lever. Jag masserade spåkulan och hittade lyckas... Toronto vinna Stanley Cup och Nylander har den här kärleken och glädjen till hockeyn i 10 år till och är inne och gör sådana här mål som vi tittade på tidigare. Då tror jag att han kommer in, men just nu så skulle jag säga att han är här bak, va? Lite längre bak, men fortfarande en bra chans att ta sig in en vacker dag.
Och det sista vi gör innan vi är klara här, nu har jag min penna här. Vars drar jag strecket för dem som ni tror kommer in? Det här är inte vad ni tycker. De här 2 kommer in, antar jag. Tror ni att Beckis kommer in?
Jag tror det, ja.
Ja, men för Jeremy Roenick kom in och han hade inte vunnit någonting.
Zäta,
ja.
Är du säker på att han kommer in?
Ja.
Ju fler år det går, liksom, desto svårare blir det att komma in. Liksom. Det, och tittar man som de du nämnde upp som inte kommer, Mogulny, liksom, sådana grejer. Mm. Ja, alltså det är ändå bra spelare som kommer...
Jo, Thornton har inte kommit in än, men han är aktuell nu.
Ja, han kommer ju komma in.
Han kommer komma in, absolut. Men... Här då. Ska vi dra
sträcket mitt på Zäta då?
Här, lite vid sidan av Zäta. Han är ju så vacker Zäta. Det är ju alla de här, så jag vill inte dra det så då. Lite så. Eftersom han fortfarande har chanser. Ja, det har alla. Men han är fortfarande aktiv.
Ja. Okej då.
Ja, det är svårt att liksom vara negativ när du är så bra spelare.
Jag vet.
Det
är så, nej, alltså, och vi är inte negativa. De här är ju fantastiska
spelare. Spelar med ihop, han vet hur bra han var. Som du säger, han gjorde mest mål och poäng under 4-årsperioden. Och då jag var som bäst också på något
vis. Här har vi alla.
Det här är ju Marcus Näslund, det säger vi när vi går vidare. Det är Sveriges bästa målskytt genom alla tider, säger jag.
Ja, det är han ju. Och så har vi Håkan Lov då med, som är enda som gjort 50 mål 88. Och här har vi de 8 svenskarna. Vilka magiska namn.
Det är de som är i Hall of Fame. Och ett litet tema när man pratar svenska spelare är att vi ofta hittar ganska spelskickliga spelare. Och nu tänkte jag att vi skulle gå vidare och byta ämne och prata lite playmakers. Vi börjar ju det här med Bäckström, fortsätter. Och en grej som slog mig när man ser Till exempel en sån som Henrik Sedin som har vunnit assistligan 3 gånger. Niklas Bäckström har vunnit assistligan. Erik Karlsson har gjort det. En av bara 2 backar i moderna era med Bob Orr. Du har vunnit assistligan i NHL också. Men de här rena playmaker-typen, nu pratar vi svensk perspektiv, men även totalt sett, finns de fortfarande på det sättet? Passningsspecialisterna, vad tror du Peter?
Jo, det tror jag. Att de som kanske inte skjuter så bra och heller hittar medspelarna, jag tror de kommer att finnas kvar. Det behövs ju på isen, så jag tror att de kommer att finnas kvar.
Men vilka är de då på världsnivå nu? Hittar vi några sådana typer som... Ja, men om vi tar till exempel, du vann ju poängliga med 30 mål. Henrik Sedin vann det med 29 mål. Alltså, spelare som skulle kunna vinna en poängliga utan att ens vara i närheten av toppen av målligan. Finns det sådana?
Ja, men vi har ett svenskt exempel, Jesper Bratt till exempel, som tangerade rekordet i Devils. Han har gjort 60 assist hittills. Och sen gör han ju en del mål också, men han är ju en otroligt bra playmaker med ett lite sämre skott, som du säger, Peter.
Nej, Bratt skjuter inte dåligt. Mm. Alltså, han har bra skott. Han har skjutit dubbelt så bra som...
jo, men relativt sett, jämför du Filip Forsberg och Bratt. Ja. Allt är ju relativt. Men det är såklart att han är ju ändå en bättre playmaker än målskytt, Jesper Bratt, om man säger så. Ibland skjuter han ju stolpe in smarta skott, men han skjuter inte så hårt, man skjuter ganska klurigt. Men jag älskar ju playmakers. Jag älskar ju sådana som dig, Peter, och den typen av spelare som, och även Bäckström, som i första hand gör omgivningen bättre och vill hitta lösningar. Och sen ibland, alla coacher säger, skjut mer Peter, skjut mer Niklas. För att då kommer det öppna sig ännu mer vägar. Så jag hoppas att det införs red line offside igen, för att anknyta till det här med att spelet börjar bli för snabbt, och då kommer det bli ännu mer utrymme för smarta playmakers. Då blir det ju ännu mer schackspel att kunna spela smart med en red line offside inkopplad igen. Så nu återknyter jag till Kristoffers snack där.
Ja, men fint. Men, och det är lite det jag tänker på där, som du är inne på, att Blatt kan skjuta. Att skulle man prata om bästa passningsläggande totalt sett idag, då är det väl kanske en coach eller en Dreisaitl. Men de gör ju 40-50 mål också, utöver att de är bäst i ligan på passa.
Ja, just nu är det ju så att de kan göra mål också. Men Kucherov har ju något speciellt när det kommer till passningar. Han har en lilla extra. Han kan ju också tittfinten och vad han håller på med. Han kanske är den bästa playmakern. Men sen kan han göra mål också. Men när man tänker på så, Adam Oates var ju en playmaker. Han får ju leta passningar istället.
Precis. Och tipset till alla unga som har den här playmaker, träna skottet jättemycket också, så att ni blir en faktor likt Kucherov och även Dreisaitl, att kunna skjuta direkt från den där sidan beroende på vilken fattning man har, och så man blir ett hot med skottet också.
Men du är inne på historien där lite, Peter. Vilken är den bästa passningsläggaren du har sett?
Ja, men Gretzky var väl bäst.
Ja. Så. Jag måste nästan säga förutom Gretzky, för det är helt uppenbart. Vi kollar där, han har vunnit... Bobby Orr har vunnit assistligan 5 gånger, det är näst flest. Gretzky har vunnit den 16 gånger, han har vunnit assistligan i NHL. Det är helt otroligt. Men okej, vem är den näst bästa då? För Bobby Orr såg du inte, så att du kommer inte svara honom.
Nej, han var ju innan jag...
Thornton, är han med där uppe eller?
Nej, inte sådär bara och leta passningar och smyga dem där.
Bra.
Alltså det här är jättesvårt att komma. Men alltså, om man tittar nu av de sista, då tycker jag Kucherov verkligen, han har det här, plus att han har bra skott, så folk kan ju tro att han skjuter också, så kommer den där, titta åt andra håll och så över till point, eller förut så var det Stamkos, så smaller liksom. Så kanske Kucherov, han är otroligt smart med pucken och de här små passningarna som och bara glider och så kan han bara slå en sån där och så är det upp ett mål. Liksom. Det är jag kanske han. Men det här, det är så många tider så jag vet inte exakt.
Ja, det är det som är kul, vi ska ju få det att svettas lite här. Du ska få en till då. Om vi avgränsar till svenskar, och du behöver inte ta in det själv i ekvationen, för det är alltid svårt. Men vi nämnde Henrik Sedin, han har vunnit assistligan 3 gånger. Bäckström har vunnit assistligan. Erik Karlsson har vunnit assistligan som back. Om du pratar svenska passningsläggare då, vem har kungatronen för dig? Eller om det är någon före de här också.
Ja. Nej, men jag tror Sedinarna.
Ja.
Det var ju inte bara upp till målen. De passade ju 40 gånger upp i en fallzon innan de kom till det här skotterna också. Så, om man tittar på deras karriär också, på highlights. Alltså, det är bra grejer de gör på isen, bakom ryggen. Och de vet inte om att den andra... Eller de vet om, men det är ingen annan som vet om att de kan slå de där passningarna. De, de, ja, så kanske det var lite fusk att de hade spelat exakt samma sedan de var två månader gamla.
Liksom. Ja. Det är två genialiska hockeyhjärnor som började redan i livmodern att kommunicera. Så de har ju lite den fördelen. Men då säger jag Niklas Bäckström just för den briljansen han har. Och hade han haft en tvillingbrorsa Niklas, då hade det ju sett ut som Henrik och Daniel.
Ja, fantastisk spelare. Niklas Bäckström, och vi har varit bortskämda med det här svenska passningsundret i många år och hoppas vi får Persson. Den här flippen är ju klassisk, finalen mot Vegas. Till Ovechkin, det är väl det definierande ögonblicket, eller hur
är det? Ja, det är det. Som de har kämpat, tog ut i första och andra rundan och sen fick de äntligen då 2018. Och det är så vackert att det är ikonerna då, Bäckström till Ovechkin, och får lyfta bucklan.
Frågade Niklas en gång om hans favoritpassning och han tog den där också. Så det var ju passande att vi hade den. Hörrni, jag har fått lite tittarfrågor här som vi har dragit lite på slumper. Kan bara peka på en, så här, dra sticka. Vilken vill ha, Peter? Den här tar vi. Vet vi inte vad det står här, men går Rangers i slutspel?
Oh, det har vi ju trättat som hela...
Ja, jag tror ju det i alla fall, att de tar sig dit. Sen är det väl sex lag som är inom de två, tre poäng där. Så, och det är bara två av dem som kanske tar sig dit. Eller någon där. Så, men jag tror ändå att Rangers tar sig dit. De har haft ett stökig säsong och att de inte ska vara bättre än några år i år. Jag är lite besviken på det så här långt. Ja, men jag tror att de tar sig dit.
Gide ställer den här frågan till oss första NHL-studion. Det är ju länge sedan nu. Och då sa jag nej och du sa ja. Men sen JT Miller kom innan transferfönstret stängde från Vancouver, då har de ju sett mycket bättre ut Rangers, så att nu börjar jag faktiskt luta åt att de kan göra det, men eftersom man inte ska ändra sig som bara för att vinden kommer ett annat håll, så säger jag nej då.
Okej, okay. Eftersom du inte gjorde det får du ändå välja en sån där då. Ja, du kan få läsa också, Erik.
Okej, okay. Vilket lag hade du passat bäst in idag, Peter?
Jag eller du?
Ja, du.
Jaha, jag. Alltså,
Vilket lag hade du passat bäst
in? Du får svara också, Erik.
Okej, vilket lag Peter hade passat bäst
i? Var skulle du passa?
Du skulle passa.
Jag passade bäst i. Alltså jag är den ultimata backuppen. Det blev aldrig sex man. Jag peppade. Jag var jäkligt positiv i omklädningsrummet. Så jag hade nog passat bra där i Colorado nu och peppa bröderna Trä. Wedgwood och Blackwood.
Då hade du alltså varit trea?
Ja.
Jaha, okej.
Okay. Ja, Peter, du då?
Ja, men Colorado kanske.
Ja, det är
jag skulle inte spela. Det var dåligt att stå där på. På höger kant, eller ja, vid höger kanten då,
ja, exakt.
Med McKinnon och McCarr liksom, och spela powerplay.
Torrentarnas
plats där, ja. Kanske.
Då hamnar vi i samma lag då, vad kul.
Ja, det var, ja. Florida ska inte vara helt fel att spela heller, men just, jag gillar den där Bennett och Kachak som är ute och röjer också, så ingen som tänker på att jag är ute och tacklas.
Jag hänger med och solen gillar jag. Kör nästa.
Vi tar nästa fråga här. Pittsburgh då, når de slutspel, bra form?
De har bra form. Man har ju räknat bort Pittsburgh hela säsongen. Mm. De säljer och de ska inte vara med i slutspel. Ändå vinner de. Men jag tror inte de tar sig dit.
Nej, inte jag heller. Crosby och Raquel, Rust, första kedjan är ju riktigt bra. Jari har ju hittat formen igen efter att vara nere i gruvan i farmalaget. Men det kommer ändå inte att räcka. Så de behöver göra en rejäl ombyggnad.
Ja, det blir Raquel och Karlsson i hockey-VM istället. Vi har lite tid kvar så vi dunkar på här. Hur bra hade Dahlin varit i ett bättre lag? Hade han varit på Hughes och McCars nivå?
Han hade varit på Norris nivå, definitivt. Mm. Spela i ett Colorado eller i ett bättre lag, då hade han varit absolut mycket mer i fokus än där i Buffalo.
Okej, okay, hot take här då. Om du byter plats på Victor Hedman och Rasmus Dahlin, då ser Rasmus minst lika bra ut som Victor just nu.
Ja, nu är det ganska jämnt.
Mm. Ja. Men Victor, ja, jag pratar inte totalt sett, men den här säsongen.
Victor börjar ju ta sig upp i åldern. Ja. Han är inte, Victor är inte överallt på isen, som han försöker också behålla lite energi emellanåt. Mm. Så han är inte med varje rush uppåt. Mm. Så, och Rasmus är ju, han är ju prime nu nästan med kroppen. Så ja, det är ganska jämnt nu. Mm.
Jag hoppas på en trade för Rasmus, att han hamnar i ett jättebra lag.
Så. De kommer inte trade han. Varför nej, de gör nej, det för? Det är helt omöjligt. Han vill ju vara kvar, han är kapten.
Så jo, men tänk för att se honom i ett bättre lag. De är ju klappkast i 14 året i rad om missar slutspel. Men han kommer ju såklart harva på det, ja, som kapten, men ja, tyvärr.
Vi får se där. Kanske blir Anton Frondell där också i sommar.
Oh, vad kul. Han avgjorde ju match 1 för Djurgården, så det var roligt att se.
Här hade vi en Victor-fråga som kom, det är kanske passande. Hur länge spelar Victor Hedman?
Det kan ju Peter.
Fyra år till,
ja, han har ju kontrakt, så det var ett rimligt svar.
Tror han avslutar i Övik och Modo?
Nej, det tror jag inte. Nej. Det tror jag inte han kan flytta hem, utan jag tror när det är slut i Tampa, då är det slut.
Ja. Mm.
Slut! är också det här programmet.
Ja, okej.
Okay. Perfekt igång. Nej, vi ska runda av. Det är dags för tiki-taka här efter oss.
Kolla Holmgren sitter och är laddad.
Skrik då, Niklas. Jag hörs inte. Tiki taka efter det här. God morgon och väl tillbaks på fredag morgon. Samma tid, blir med oss då också. Tills dess så säger vi stort tack för idag.
Programmet presenteras av ATG. Spel på sport, häst och kasino.